Vill jag läsa en av dagens texter. Den kommer ifrån Markus, det fjärde kapitlet, från och med vers 26. Och Jesus sa: med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp. Dagar och nätter går, och sådden gror och växer. Han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda. Först strå, så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne. Och han sa: vi kan likna Guds rike vid. Vad ska vi likna Guds rike vid? Vad ska vi använda för bild? Det är som ett senapskorn som är det minsta av alla frön här på jorden när man sår det. Men när det har såtts skjuter det upp och blir större än alla örter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Med många sådana liknelser förkunnade han ordet för dem, så långt de nu kunde fatta det. Han talade bara liknelser till dem, men han hade blivit ensam med lärjungarna förklarade han allt.
Vi är just nu inne i den så kallade trefaldighetstiden i kyrkoåret. Vi knyter an till den här årstiden då allting mognar till skörd. Det andliga livet, det liknar det biologiska livet. Och nu läste Margareta dagens text från Markus kapitel 4. Och vi hörde att Jesus säger att med Guds rike är det som när en man sår utsädet i jorden. Ett liv som fungerar. Ett liv som är fruktbart, det kommer liksom underifrån, inifrån. Precis som den biologiska växten. Vi lever ofta våra liv och tänker att ett meningsfullt liv, ett fruktbart liv, det kommer av influenser utifrån. Men ett meningsfullt liv, ett fruktbart liv, kan bara komma underifrån och inifrån. Precis som det där utsädet Jesus talar om. Idag vill jag likna ditt och mitt liv vid ett träd. Vi kommer stanna vid det där trädet hela tiden nu. Jag vill likna ditt och mitt liv vid ett träd. Ett träd måste ha rötter. Ditt och mitt liv behöver ha rötter. Och idag frågar vi oss vad som är det viktigaste i kristen tro. Och mitt svar idag som jag vill kretsa kring, det handlar just om att ha djupa rötter i relationen till Jesus. På 70-talet så ägnade man mycket tid, har det berättats för mig. Jag fanns inte då, märkligt att uttala sådana ord. Jag existerade inte en stor del av 70-talet. Existerade de två sista åren på 70-talet. Men jag har hört att det skrevs många böcker om det framväxande samhället. Det var tre ord som ofta nämndes. Och de orden kommer upp här. Tre ord som ofta nämndes som en spaning över hur den nya tiden skulle se ut. Och orden var trendjakt, pluralism och flyktighet. Trendjakt, pluralism och flyktighet. Man spanade in och sa att i framtiden kommer det vara ett större jagande efter det nya, trendjakt. Visst ser vi det idag. Man talade om att i framtiden kommer enheten i samhället mer och mer brytas upp till en större pluralism, mångfald. Och visst ser vi det idag. Det yttrar sig allt ifrån ett mångreligiöst samhälle till att valen av pasta i affären eller kanalerna på TV är oändliga. Flyktighet talade man om. I framtiden kommer vi byta ut saker i snabbare takt. Idéer och relationer kommer inte ha samma längd. Och visst ser vi det idag. Jag tänker bara på min mormor och morfar. Vi rensade ut deras hus för 5-6 år sedan sådär, innan de flyttade in på ett hem. Och de hade levt med de möblerna och den inredningen från ungefär 1955 fram till 2005. Det var inte en värdemätare på om man hade pengar eller inte. Det var bara så det var. Morfar och mormor hade samma hus, samma inredning. Och jag ska inte döma dem för hårt, men samma kläder hade de också för den delen. Alltså idag byter vi ut det mesta. Det kan gälla idéer. Alltså den här idén är gammal, den gäller inte längre. Nu måste vi ha ny pedagogik i skolan. Det kan gälla relationer. Vi byter partner, sociala sammanhang snabbare nu än förr. Vi märker att flyktigheten idag gäller arbetet. Våra föräldrar kanske jobbade på samma ställe i 30 år och längre än så. Idag tänker vi i nätverkstankar. Vi har kontakter åt alla möjliga håll. Och många människor tänker, jag kanske är på det här jobbet några månader. Varje tidsanda har ju sina fördelar och nackdelar. Det här med pluralism till exempel är ju någonting positivt. Inte enbart något negativt. Det ger oss en större förståelse för de som inte är som jag. Gör oss ödmjuka inför att livet är mer komplext än vi kanske anade. Men vår tidsanda, som ju då också är fylld av trendjakt och flyktighet, utgör också ett hot mot våra liv. Utgör också ett hot mot relationen till Gud, oss själva, andra människor. Och för några veckor sedan läste jag en krönika i en nöjesbilaga. En tjej i sådär 20-25 års åldern som skrev följande rader. Jag minns fortfarande när jag missade det där mellanstadiediskot. Jag hade precis blivit ihop med en kille som jag var väldigt kär i. Och så fick jag inte gå. Denna fruktansvärda känsla av att missa något. Jag grät i flera dagar efteråt. Och en vän till mig sa att det som skrämmer henne allra mest som vuxen nu med döden, det är just tanken på att hon kommer missa så mycket. Tänk alla fester som man inte kan gå på när man inte finns längre. Alla mejl som kommer att ligga och skräpa i inkorgen. Tanken skrämmer mig också. Tänk allt jag inte kommer hinna med. Jag kommer aldrig hinna bo i alla städer, läsa alla böcker, se alla filmer, lyssna på alla låtar. Och för att stå ut med insikten har jag lärt mig att fuska. Historier om till exempel läsår i London och Paris gör att det ibland kan kännas som om jag gjort mer saker och bott på fler platser än jag faktiskt har gjort. Det har blivit enklare att göra detsamma med fester som jag idag inte får gå på. Att ligga kvar i soffan och istället få snabbversionen av festen genom bilder på Facebook. Det blir till en ångestdämpande faktor för den som, precis som min vän, inte står ut med tanken av att missa något. Slutcitat. Och jag hörde ungefär samma tankegång hos en man för ett tag sedan. Han sa ungefär, alla verkar hinna med så mycket och vara med om så mycket att man själv känner en stress att uppleva allt det där som alla andra verkar göra. En ständig trendjakt, flyktighet, också plågad av ett pluralistiskt samhälle där det finns så många sanningar och så mycket att välja på, skapar ångest hos många människor. Och många tänker just så här, att livet går liksom ut på att spränga alla våra begränsningar som människor och så uppleva och ta in så mycket intryck som möjligt för att våra liv ska räknas och vara något värt. Det är som att i vår tid ser vi gränser som något att övervinna. Något som ska bemästras. Begränsning är ett problem. Och internet är väl kanske typexemplet på detta. Vi har obegränsad information som kan ge oss bra snabbkunskaper. Men också en inblick i allt det vi inte hinner uppleva på riktigt. Och hur söker man Gud i en sån värld? Hur kan en människas livsträd se annorlunda ut? Jag tror det handlar om stadiga rötter i relationen med Gud. Och jag tror att det behövs lika mycket i vår tid, om inte mer, som alla andra tider. Och nu ska vi få läsa en psalm, psalm 80. Vi läser för körledaren av Asaf en psalm. Lyssna, Israels herde, du som leder Josef som en fårahjord, du som tronar på keruberna. Träd fram i glans inför Efraim, Benjamin och Manasse. Väck din styrka till liv och kom till vår hjälp. Gud, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi räddas. Herre Gud, Sebaot, hur länge ska ditt folks böner mötas av rykande vrede? Du har låtit oss äta tårarnas bröd, gett oss tårar att dricka i övermått. Du utsätter oss för våra grannars förakt. Vi hånas av våra fiender. Gud, Sebaot, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi räddas. En vinstock tog du från Egypten. Du drev undan folken och planterade den. Du röjde mark och slog rot och uppfyllde landet. Och bergen täcktes av dess skugga och mäktiga cedrar av dess grenar. Den sträckte ut sina rankor till havet och sina skott ända till Eufrat. Varför rev du ner muren omkring den så att alla som går förbi kan plocka? Vildsvin från skogen kan skövla den. Markens smådjur kan äta den kal. Gud, Sebaot, vänd tillbaka. Blicka ner från himlen och se. Ta dig an denna vinstock. Den ranka din hand har planterat. De har huggit ner den och bränt den. Låt dem gå under för din straffande blick. Håll din hand över mannen vid din högra sida. Över honom som du har fostrat. Vi viker inte bort från dig. Låt oss leva så ska vi åkalla dig. Herre Gud, Sebaot, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa över oss så att vi räddas. Nu har vi läst en psalm tillsammans. Och vi kan se några saker här. Diktaren Asaf, han ber för sig själv. Men han ber för sitt folk samtidigt. Här finns inte någon individualism. Det är som att han resonerar i den här psalmen att om folket mår dåligt, då mår jag dåligt. Och Israels folk liknas här vid en vinstock som blivit nerhuggen och bränd. Man får äta tårarnas bröd. Man utsätts för grannars förakt. Det är splittring hos Israels folk och man blir hånad. Och så läser vi att trädet som Gud har planterat har blivit av med sitt skydd. Vi läste: varför har de rivit muren så att alla kan plocka? Vildsvin från skogen kan skövla den. Och jag läste att just grisar, vildsvin, är en effektiv jordfräs faktiskt. De tar alltid sikte på rötterna. Så vildsvinen från skogen är inte bara en märklig sång i saltaren. Det är en bra bild för hur rotsystem förstörs och träd dör. Och så mot slutet av bönen så kommer då den här vädjan till Gud om att bli upprättad ur den här förnedringen som folket upplever. Och hur sker den här upprättelsen som man mot slutet av psalmen ber om? Det ska vi titta på nu. För det vi talar om idag än en gång är det viktigaste i kristen tro, det vill säga hur vårt livsträd kan få stadiga rötter i relationen med Gud. Det är vad vi talar om idag. Och upprättelsen i den här psalmen av trädet, Det kan stämma bra överens med upprättelsen av våra livsträd. För det första, upprättelsen sker genom att murar runt trädet byggs upp igen. Det är vad vi läser. Upprättelsen sker genom att murar runt trädet byggs upp igen. Och här har vi ett första tilltal, tänker jag, rätt in i vår tid. Försök att föreställa dig det där trädet nu. Första steget till upprättelsen är alltså att en mur upprättas som skydd runt trädet. Och muren kan ju handla om vad jag behöver säga nej till i livet. Alltså att sätta en gräns, att välja bort. Alltså att uppleva livet i sin fullhet, att kunna leva ett fruktbärande liv, det innebär knappast att uppleva så mycket det går innan man dör. Som den 20-åriga tjejen i krönikan och den här mannen talade om. Nej, det handlar tvärtom om att våga välja bort, att våga sätta gränser för livet. Och förra söndagen så berättade jag bland annat om mina nödvändiga erfarenheter av något som kallas retreat. Och det var på en av dessa som jag fick ta del av en del av den här undervisningen. Och jag fick det både i ord och praktik. För retreaten är ett bra exempel på frivilligt valda gränser som man mår bra av. Då man deltar i en retreat väljer man en form av andlig disciplin, alltså genom regelbunden bön och tystnad och gudstjänst och samtal med en själavårdare, så får man djupare rötter. Och det här är bara en bild av vad vi behöver i vårt vardagsliv. Så att vi inte går sönder, att vi bygger upp murar kring livet. Men det finns ju faktiskt begränsningar i livet vi inte kan styra över. Vi kanske lever i en svår relation eller arbetslaget på jobbet är svårhanterligt. Men tänk om alla dessa begränsningar som vi inte kan göra något åt kan bli ett sätt för mig att upptäcka det man kan kalla andens fattigdom eller beroendet av Gud. Genom att ständigt leva för olika kickar men ständig jakt efter det nya, så blir det svårt att upptäcka just beroendet av Gud. Så begränsningar, än en gång, både de jag aktivt väljer själv, som bön, reflektion, vila inte minst, eller motion. Begränsningar, det jag aktivt väljer, men också det jag inte styr över, kan vara en hjälp för mig att upptäcka vem Gud är. Och därmed också vem jag är och vem min medmänniska är. Varnhemskloster, de hade murar runt det klostret som var 2-3 meter tjocka. Låter lite extremt. De fanns där i alla fall för att skydda munken från påverkan utifrån. Det är ingen kallelse för en kristen i stort att isolera sig från världen. En kristens kallelse är att leva mitt i livet, mitt i världen, mitt i bruset. Men vi har samma behov av murar ändå, bildligt talat, för att skydda vårt innersta, för att ha någonting att ge. Och det goda, brukar man ju säga, är det bästas fiende. Det goda är det bästas fiende, för det finns så mycket att uppleva. Jag vet själv hur mycket bra böcker och tv-program och hur många fotbollslag man kan följa och vara intresserad av, hur mycket musik man kan lyssna på, så mycket människor som man kan hjälpa och bli hjälpt av, och allt detta leder till en dubbel stress. Och hur kan jag ha en strategi för vad jag ska välja och inte välja? I allt det som är gott, i allt som finns att uppleva. Vad kan jag ha för strategi där jag vågar begränsa? Hur? Ja, jag tänker att det finns två nödvändiga steg för att kunna bygga upp murar. Och det första är att upptäcka mitt behov av dem genom att överträda dem ett antal gånger. Och det är kanske därför jag är fortfarande inte särskilt gammal i gemet, så att säga. Men du har jobbat som pastor i närmare 8 år i alla fall, så har jag åtminstone överträtt de här gränserna tillräckligt många gånger för att ha ett behov av att prata om dem, bearbeta dem. Alltså genom att överträda våra gränser så lär vi oss var våra gränser går, för det kan ju vara individuellt. Det är hoppfullt, tycker jag. Alltså våra misslyckanden, våra överträdanden av gränser, det leder oss bara till behovet av gränser. Så det första är att överträda dem och upptäcka hur svårt det är att leva livet på det viset. Uppleva återvändsgränden tillräckligt många gånger. Men det andra är att försonas med mina gränser. Försonas med att det inte går att vara aktiv jämt, att vara uppkopplad jämt. Och det är inga problem att det är så. För Gud har skapat dig och mig med begränsningar. Okej, vi har sett 2 saker här. Upprättelsen sker genom att muren runt trädet byggs upp igen. Och det andra ser ni här. Upprättelsen sker genom djupa rötter. Det är 2 saker som psalmisten Gud ber Gud om och som vi kan tillämpa också i våra liv. Behovet av murar runt livet var det första. Jag vill tala lite om det andra nu. Upprättelsen sker genom djupa rötter. Syftet med begränsningar. Tänk dig den där muren runt trädet. Syftet med begränsningar är att det liksom tvingar ner vårt liv, våra rötter, rätt ner i en djupare relation med Gud. Och Jesus säger, förbli i mig, så förblir jag i er. Vi behöver inte försöka fly från våra begränsningar. Vi kan få leva i en djupt rotad relation med Jesus och se våra begränsningar. Djupa rötter. Det handlar om att stilla sig. Det handlar om att stanna kvar i relationen med honom. Och det här är svårt. Men jag tänker att om vi väl gör det, om vi stillar våra hjärtan, så kommer vi upptäcka att det inte finns någonting att vara rädd för. För ofta är det vi är rädda för med stillheten. Vi tänker att vi kommer möta en massa elände här inne. Och det vill vi inte. Därför rusar vi hellre på. Men om vi stillar oss så kommer vi upptäcka att vårt innersta inte är tomt och eländigt utan fyllt av Gud själv. Och det här är livsavgörande. För vad händer då stormen kommer, då livets stormar blåser och ett träd är djupt rotat? Ja, då faller ju inte trädet. Det liksom bara böjer sig. Det finns en elasticitet i ett träd som är djupt rotat. Det kan hantera stormar för det har djupa rötter. Och kanske är det så att livets stormar viner över ditt liv just nu. Eller så kommer de vina och då blir det här en livsavgörande fråga. Stillheten, bönen blir inte en lyx utan en nödvändighet om vi ser livet i långa loppet. Och det här handlar inte bara om att hantera det som kommer, det som blåser. Det handlar också om vår kallelse och riktning i livet. Och det är det sista jag vill säga idag. Paulus talar i Romarbrevet. Han säger det i kapitel 15 och vers 18 att han talar inte om något annat än det Kristus gjort genom honom. Paulus har förstått att han har gränser, men han har också förstått att Jesus har inga gränser. Och Paulus vill inte bygga en grund i sitt församlingsarbete som någon annan har lagt. Han vet liksom vad han ska göra, han vet vad han inte ska göra. Han är inte styrd av yttre behov, för han vet sina gränser. Han vet, då han har varit på en plats kan vi läsa om att nu har jag gjort det jag ska göra här. Nu är det dags för mig att dra vidare. Genom att Paulus på något sätt, säkert i smärta, lärde sig att se sina begränsningar, så kunde Gud visa honom vad hans kallelse var, vad hans uppgift var. Så är det också med oss. Djupa rötter kan hjälpa oss att se klart vad vår kallelse är. Kan ge oss en riktning, och det är aldrig för sent att ta ut en ny riktning tillsammans med Gud. Och någon har sagt att gränserna, det är måttet på Guds kraft i mitt liv. Alltså om jag går över mina gränser så går jag ju i egen kraft och inte i Guds kraft. Och det här är ju något omöjligt att leva efter. Det är bara en gåva att få ta emot. Och vi ska nu lyssna till en sång innan vi går in i nattvarden. Och under den sången så vill jag att du reflekterar kring muren och rötterna i ditt liv. Du får gärna bara ta emot sången, men om du vill får du också fundera över två frågor som kommer vara kvar här ett tag på väggen. Och de frågorna gäller dels murar. På vilka områden har min mur rivits ner? Och vad vill jag säga nej till framöver? Och så handlar den andra frågan om rötter. Vad vill jag leva av? Vad är huvudspåret, roten, näringen i mitt liv? Vad vill jag säga ja till?